En podcast från Aftonbladet.
Ja, det är fredag och dags för Fråga Disco. Har du en fråga om allsvenskan eller stillsisen, in på Sportbladet och ställ den i chatten där. Idag så drar ju omgång 7 igång och det är massa matcher i helgen vi har att se fram emot. Men mycket fokus ligger ju på söndagens Stockholmsderby. Disco, vad har du för tankar inför AIK-Djurgården?
Ja, men ser man till matcherna som de har spelat innan så är det ju rätt stor fördel i Djurgården med tanke på den enorma insats de gjorde mot IFK Göteborg. Och Djurgården har ju haft några matcher nu där jag tycker de har spelat riktigt bra. Samtidigt som man vet deras derbyfacit. AIK svårspelade derbyn, har bra derbystatistik och tycker jag har gjort det helt okej och rätt bra tror jag. Här är det tycker jag här i början så att det blir en riktigt spännande match. Men som vanligt är krysset förhandstipset, det brukar ju bli det. Men lite fördel Djurgården skulle jag ändå säga. Känns som de har ganska många formstarka spelare också. Både offensivt och defensivt och många spelare som man kanske i förra säsongen inte trodde på som Hegland och sådär som har kommit igång och visat väldigt mycket nu. Patrik Åslund har kommit igång också. Och jag tycker försvaret såg väldigt bra ut senast också. Så att nej, det känns som det blåser lite positivare vindar för Djurgården.
Mm. Vår tittare Jerdinovic frågar, vilken spelare är viktigast för respektive lag i helgens Stockholmsderby?
Nej, men AIK tycker jag, alltså Bersant Selina tycker jag har varit AIKs bästa spelare genomgående under, ja men inte ända sedan han kom, men i princip ända sedan han kom. Jag tycker han har en väldigt hög lägsta nivå. Han har visat att han liksom kan bära laget och är någon att luta sig mot. Ja, men Djurgården är det svårt att säga. Det finns ju så många matchvinnare där liksom, men ska de få till det så... Ja, men Siltanen är lätt att säga med tanke på den liksom, rollen han har. Ja, men Jakob Rinne gjorde faktiskt en väldigt bra match mot Blåvitt. Alltså, det är ingen konstigt att han gjorde en bra match, men det kom väldigt mycket i skymundan när man vinner med 6-0. Men han räddade dem ju där flera gånger när de leder med 3-0 och kommer ut i andra halvlek. Så får vi säga Rinne då i Djurgården.
En stor snackis i veckan har ju varit avstängningen av Kastegren. Vad är din take på det här dramat?
Nej, men det är klart att det kanske inte var så speciellt bra gester som han gjorde. Men samtidigt, jag menar, få två matchers avstängning känns ju alldeles för hårt. Jag menar, normalt sett, alltså det jag trodde kanske max böter. Alltså så han får det. Nu blir det liksom som han blir straffat, laget blir straffat. Det känns ju alldeles svårt. Nu har de ju överklagat också. Och ja, det skulle bli förvånande om inte den överklagan gick igenom. Så att, jag menar, att det max blir en match. Men normalt sett så hade han fått böter. Eller liksom, det känns som att alldeles för hårt.
Mm. Vi ska ta och koppla upp oss mot programmets gäst. Det är Djurgårdens Mikael Marquez. Tja, hur är läget?
Tjena, det är bra tack. Hur är det själv?
Jo, men det är bara bra. Det är fredag, allt rullar på. Hur mår du en fredag som denna?
Bara bra, vi har tränat, solen skiner, så det är bra.
Ja, känslan är ju att det har varit lätta steg ute på Kaknäs i veckan, är det så?
Ja, det kan man säga väl. Jag har tränat på bra, så ja, det är bra.
Men hur är liksom stämningen efter matchen mot Blåvitt?
Det är bara bra stämning, alla är glada och skrattar och så vidare. Så nu är det bara förberedelse för nästa match.
Men lite distans då, hur ser du på matchen mot Göteborg så här, ja, efteråt?
Men bra match, vi höll oss till det vi hade tränat på i veckan. Och vi fullföljde planen, så det gick ju bra.
Mm. Och hur uppladdningen var nu då? Har ni inte tränat hela tiden? Har det varit ledig något eller vad har ni gjort?
Vi tränade igår, vi tränade idag och så imorgon också. Så, ja.
Vad är din syn på det derbyt och vad är viktigt för er? Och, ja.
Jag tror viktigt för oss så kommer det att vara att bara fullfölja vår plan. Alltså, vi har gjort det väldigt bra. Så fortsätta med det. Och sen så såklart, det är ju ett derby så det kommer bli extra spänning och så vidare. Men bara tänka positivt och vara optimistiska gällande det.
Mm. Du, din form är ju väldigt bra, gjorde en bra match senast och har kommit igång väldigt bra. Vad skulle du säga orsaken till det och hur är känslan för egen del?
Orsaken till det är att jag tränar på bra, får bra stöttning av tränare och de i laget. Nej, det är bara continue, få lite kontinuitet.
Ja. Vad betyder det att gå in med en 6-0-vinst då? Är det lätt att man svävar iväg eller liksom, det känns som ni håller alla, ni är ganska ödmjuka ändå trots segern?
Nej, jag tror alla grabbar håller sig lite grundare, så jag tror det kommer bli bra. Vi kommer inte flyga iväg.
Det är ingen som vill ge liksom, det tändvätska att gå ut och säga något tufft. Det har ju varit snack om det här tidigare att man har gått ut. Ja, men Mange Eriksson har ju fått mycket skit för det innan att han gick ut och sa massa grejer och sen åker man på det sen när man, om man skulle förlora eller spela oavgjort.
Nej, men alltså, man får ju vara optimistisk. Man måste ju tänka att man vill vinna. Men varje derby lever sitt egna liv. Mm. Så jag bara går på det, jag bara kör det.
Vi har fått in lite tittarfrågor här. Vi kan ta några som rör derbyt först då. Det är Johan som undrar hur man gör för att inte bli övertaggad inför ett derby.
Jag tror att man behöver koppla av när man väl inte tränar. Kommer hem, hem med familjen och någonting annat och inte tänker på fotboll, tror jag.
Och sen är det L3 som undrar vad du ogillar mest med AIK.
Jag har så bra koll på dem så jag kan inte säga mycket faktiskt.
Finns det ingen spelare där som du tycker verkar lite oskön eller någon som du skulle vilja trycka till lite extra?
Nej, ingen. Jag har ingen koll.
Nej.
Jag har bara en Malmöpolare där, men det var det enda.
Ja. Vi kan väl ta Jedinovic fråga som Disco tog här innan också, även till dig då. Vilka spelare från respektive lag tror du kommer bli viktigast i derbyt?
Viktigast? Det får bli en laginsats. Men svårt. Jag tror Bo Hägglund har gjort det bra så att han fortsätter vara delaktig där i offensiven och skapa chanser. Vi i defensiven har haft bra samarbete så vi bara fortsätter med Rinne också. Han har varit bra. Det jag kan säga.
Du, bara, du hamnar lite på sniskan där. Se om du kan försöka ställa upp mobilen eller datorn så att du har stående läge. Vi försvann lite ur bild här. Det funkade i början. Där har vi
nu,
där
perfekt.
Ser bättre ut. Nej, nu försvann du igen.
Nej,
igen. Du kan ha den upprätt så där. Ja, ser vi hela dig. Tack.
Grymt. Du, berätta lite grann då. Jag pratade lite grann med Kalle Karlsson här tidigare i Västerås. Han har ju bra koll på dig innan jag sa att jag skulle göra intervju med dig här. Och han hyllade dig och sådär. Men han sa att du började som mittfältare eller ytter, va? Tidigt i karriären.
Precis, ja. Tidigt i karriären började jag som mittfältare ytter. Mm. Så var det.
När började du, när liksom gick du över till mittback då?
Det var när jag kom tillbaka till Sverige. Mm. Jag var 12 när jag kom tillbaka till Sverige. Då blev jag mittback direkt faktiskt. Mm. I Oxie SK.
Och tog ju en liten annorlunda karriär får man säga. Gick från Eskilstuna till Minnesota United. Och där var, berätta lite grann hur var tiden där? Jag pratade lite grann med dem där också. Gjorde lite research. Khaled El Ahmad, han tyckte du var bra där, men han tyckte att du behövde komma tillbaka till Sverige. Och det blev ju lyckat får man ändå säga med tanke på du. Men hur var det att komma till MLS som hyfsat ung och sådär?
Det var bra. Jag är bekväm med att flytta runt och liksom jag anpassar mitt andra miljö, så det var inga större problem. Men det är också något helt annat. Alltså i USA, hur mentaliteten är där och hur de spelar. De spelar mycket på spetsegenskaper. Mm. Och kanske svårare att få ihop ett lag och system. Men lyxtiden där var bra. Minnesota är liksom svenskbygden har lite, så
jaha, det var exakt. Nice.
Ja. Nej, det var bara bra faktiskt.
Och sen då var det utlåning till VSK, va?
Nej, ja, precis. Ja.
Ja, och sen så ja, gick det bra där. Men vad var det som var gjorde att du valde Djurgården då till slut?
Att jag valde Djurgården?
Ja.
Det var deras historia och vilken koppling jag har till dem bakåt i tiden. Men även Busse. Busse var en stor del av det.
Vad var det han gjorde då?
Han var, la upp med en bra plan och på hans personlighet fick mig liksom. Så då blev det Djurgården.
Vad har du för koppling till Djurgården? Berätta om den tidigare.
Min mammas familjevänner, de är djurgårdare.
Aha, så, okay.
Det har varit mycket Djurgården när man var liten. Mm.
Ska vi ta en till tittarfråga här? Det är Örni som undrar hur många mål gör Elien i år. Kan han vinna skytteligan? Vad tror du?
Ja, det tror jag är mycket möjligt faktiskt. Vad hur många mål gjorde Priska?
Ja,
vad var det?
Vad är delad?
Var det 22 eller något sånt? Ja.
Ja, men jag tror 20 säger jag faktiskt.
Ja, kul.
Det ser jag inte.
Ja. Vi hade vår kollega Axén i en annan podd tidigare i morse satt och snackade om backarna i Djurgården. Tänkte, vi kan spela upp vad han sa. Det var kanske inga snälla ord. Får du ge en replik på det? Vi lyssnar.
Mittbacksproblemet i Djurgården är stort alltså, för de har ju ingen riktigt så här, som de vet, och sen blir de ju sönder hela tiden. Jag kan ta en mittback som får kramp liksom. Det är en liten tuffare promenad egentligen de gör som mittback.
En liten tuffare promenad. Ouch. Vad säger du?
Jag har inte mycket att säga. Vi får bara bevisa vad vi har under säsongen.
Ja, fan, det var lite konstigt av Axén ändå. Kommer från en 6-0 seger, håller tätt och gör det hur bra som helst, men ja, han har sina åsikter.
Han är tuff han.
Ja, precis.
Ja, du vill inte skicka tillbaka någon känga då.
Det behövs inte. Får väl spela fotboll istället.
Du får visa på söndag. Men du, tack snälla för att du tog dig tid att vara med.
Tack så mycket.
Så håller vi ögonen på er på söndag. Ha det fint.
Ja då.
Stort tack.
Vi hugger tag i lite sill idag, Disco. Ja. Det är ju som vanligt fullt drag upp. Trots att det är inga fönster öppna. Men vi kör en fråga från Jesus Vandrar här. Går Johanna för 200 miljoner eller mer?
Nej, skulle bli jätteförvånad om de gick för 200 miljoner eller mer. Däremot så har väl AIK sagt att de har väl en dröm om att få runt 150 miljoner. Men det beror ju alldeles på hur många klubbar som är på, om det blir budgivning. Sen är det ju en risk också. Liksom, AIK är ju den situationen att de behöver sälja. Nu har de ju i och för sig, Stanley Wilson finns det intresse på från utländska klubbar, Holland, Belgien. Du har Johanna som, ja men... 95% kommer han säljas i sommar. Frågan är bara för hur mycket. Samtidigt är det här med skaderisken. Tänk om man skulle åka på korsband, skulle åka på någon allvarligare skada. Så att det beror på hur mycket man är beredd att gambla där. Man sitter ju kanske inte med... Jag menar, hade Johanna liksom slagit igenom i typ jag menar, Djurgården och Malmö och sådär. Det kanske låter tufft för AIK-supporter att höra såklart. Men där, de har ju en helt annan ekonomi, så de kan säga nej till ganska mycket bud och pressa mer. Och ha liksom, de skulle ju kunna ha kvar honom ett år till. Liksom. Men AIK behöver ju sälja och det vet ju klubban om, så det kan ju spela in. Men det är klart att det kommer bli... Jag skulle bli jätteförvånad om det inte blir AIKs största försäljning, alltså över 90 miljoner. Och sen är det ju små marginaler för om det blir allsvenskt rekord eller inte då, med tanke på att man måste hitta rätt klubbar som kommer in. Men nu är ju Leipzig här i helgen, RB Leipzig ska in och vill ha möte med spelarnas representanter och AIK om just Johanna då, och de har varit på plats och scoutat honom tidigare, så det är ett gott tecken att det är en sån stor klubb som är intresserad så här tidigt då. Och sen gäller för han att fortsätta leverera, gäller för AIK kanske att få in några intressenter till så de kan trigga varandra, så att men nej, det är svårt att säga exakt om det blir rekord eller inte. Men en jätteförsäljning kan vi kanske slå fast att det blir i sommar i alla fall.
Mm. TV1706 skriver vilka unga i AIK har intresse på sig förutom Johanna då. Tänker främst på Wilson och Pivi. Du var inne där på Wilson lite. Men hur ser det ut med...
Ja, men Pivi är mer att han har intresse på sig från Englands fotbollsförbund som vill ha ett, ett möte med familjen där. Och ja, de ser väl att han har varit lagkapten i 08 eller P08-landslaget. Att han bara är 17 år och ville försöka få honom att byta landslag då. Det är lättare eftersom man har ett engelskt medborgarskap också, Charlie. Så att ja, det är väl mer där. Sen har väl inte Anna, det var väl aktuellt med Värnamo att han skulle gå dit på lån, men nu blev han kvar och har ju spelat från start och varit en nyckelspelare kanske och ta i, men han har i alla fall spelat från start de flesta matcher, så att han har ju gjort det rätt bra. Han är bara 17 år och att han spelar från start i Allsvenskan kommer ju såklart väcka intresse från utländska klubbar. Och sen är det ju Filling då som det har varit intresse på. Där är det ju Swansea som la ett bud för, tror jag, 3 veckor sedan på ungefär 25 miljoner svenska, men det blev det ingenting. Jag tror att spelarna var väl inte säkra på att det var rätt steg än. Kanske vill avvakta till ett sommarfönster. Man har ingen brådska med tanke på den åldern han har och att han kanske inte har fått spela så mycket som han har tänkt sig den här säsongen. Så att de har nog rätt mycket is i magen där med tanke på att han ändå fick lite av ett genombrott förra året.
Mm. Alexander undrar vad du tycker hittills om AIKs tränare José Ribeiro.
Nej, men jag tycker han har kommit in i det bra. Alltså förvånansvärt bra. Jag tycker det har sett rätt bra ut i matcher. De gör ju om det här nu och ska försöka spela på ett helt annat sätt. Och vissa perioder har det sett väldigt bra ut, så jag tycker det båda har gått. Jag förstod ju att det här skulle ta tid. Vi har sett det här tidigare och det är liksom ingen quick fix. Och med tanke på AIKs situation ekonomiskt och allt sånt här, så visste man att det skulle bli ett mellanår. Och tycker man har sett glimtar i vissa matcher där de har, ja, men har fått till det här offensiven. Sen finns det såklart alltid mer att önska och de måste, ja, finns ju jättemycket grejer att jobba på både offensivt och defensivt. Men nej, jag tycker jag är inte lika negativ som många andra är. Och det är, som Micke Stare säger, lätt att åka med i den känslomässiga hissen för supporterna. Men det här året behöver de nog ligga på liksom en jämn nivå och ta det som ett mellanår och göra en bra stor försäljning av Johanna. Det är det viktigaste.
Mm. Vi har KG som undrar om du har några namn på HBKs lista än som kan ta över efter Baxter.
Ja, men det var ju tränare på gång till HBK redan inför säsongen. Lindholm höll på att sparkas då också. Då var det Robin Asterhed det snackades om i Landskrona och det var Max Mölder. Så att de lär väl säkert höra sig för med de två. Sen finns det är klart det finns drömt. Jag menar, Andreas Brännström är ju ledig, men jag tror inte att han kanske är supersugen på att ta ett Halmstad när han har varit utomlands och har säkert högre ambitioner. Så att men de namn jag nämnde där är väl de två i början, är väl några som kan bli aktuella. Det beror ju också på hur det går under Stuart nu då. Jag menar, skulle du fortsätta förlora så blir det ju kanske superettan nästa år, och det är väl många tränare som kanske inte vill ta ett allsvenskt lag och riskera att åka ur.
Men också spännande om det skulle gå bra, för att han är också till åren, 72 år.
Ja, precis.
Är det Sveriges piggaste 72-åring, eller?
Ja, det är bland de piggare lär det ju vara, eller ser det ut att vara i alla fall. Man får se om man kör den här boxningsträningen som han blev känd för där i Halmstad, eller i Sverige tidigare.
Ja.
Men det är klart att han sitter på ett enormt kundan, och han har ju varit en mentor till den tidigare tränaren Lindholm då, så att det var ju säkert lite känsligt där när han tog över. Kan det ju vara då, men samtidigt man behöver någon som kan gå in mest kort varsel. Man vill få tid på sig och hitta rätt tränare sen. Jag menar, Stuart kan inte vara någon långsiktig lösning tror jag, men han har ju varit ganska öppen med han har haft de här mentorsrollerna att han skulle vilja gå in och träna ett lag igen. Så att vi får väl se, det kanske blir säsongen ut om det skulle gå bra, men jag tror inte att det är något på någon längre sikt än så med Baxter.
Mm. Signaturen MFF skriver, vad tror du om ACs framtid?
Ja, precis. Han har ju sagt, han sa väl det i en intervju när jag var nere och pratade med han i Marbella här i början, av att han har ju haft en del skadeproblem och skulle det börja krångla igen så sa han, så får vi se. Och nu har det börjat krångla igen, så att vi får väl se vad som händer med AC. Jag tror inte han vill ha liksom ett... lämna Malmö heller med tanke på det han har vunnit och med tanke på vikten av att han vill lämna Malmö i liksom en ja, med att ja, man ska komma ihåg honom som det sista året där han var skadad, utan han vill nog säkert lämna i positivt. Så vi får väl se hur det är med det där, men det är klart att han lär kanske fundera om, beroende på då, om han kommer tillbaka snabbt eller om det börjar krångla igen, så kan det nog vara sista säsongen i Malmö.
Vad händer i övrigt i Malmö då?
Ja, men det är ju att de söker ny sportchef och där har man haft en massa möten med Magni Fannberg, i alla fall två minst. Vi får se vad som händer där. De har även Andresen från Tromsö, sportchef där, som de har haft möte med. Filip Berglund har tackat nej. Han erbjuder dem till, med ett kontraktförslag, men han ville vara kvar, alltså Hammarbys chefskatt, men han vill ha kvar i Hammarby. Så att de har väl haft lite stolp ut där med vissa rekryteringar. Så får vi se om Magni Fannberg tar det. Han är väldigt högt uppskattad i fotbolls-Sverige. Han har varit runt i massa olika klubbar, och det här med att han liksom fick sparken från Norrköping, det var ju förvånande ju väldigt många där. Han var ju väldigt omtyckt bland spelarna, han var väldigt omtyckt bland ledarna och så där också, så att det var nog mer kanske liksom en enskild händelse som, eller enskild grej som bestämdes lite högre upp liksom ovanför hans huvud, som kanske inte gillade honom så. Men jag vet att det var väldigt många spelare som gick ut och försvarade honom och liksom menade på att det var fel att han får sparken, så att det är klart att kanske många som inte har den, innan var väldigt populär i AIK också när han var utvecklingschef där, så att kanske många ser det liksom utifrån att han har fått gå därifrån, eller fick gå från Norrköping, och att det skulle vara något form av bevis på hans kompetens, men jag tror snarare att det inte är det.
Nollotten skriver, vad händer med Djurgårdens sportsliga organisation? Är det något på väg in? Om 2 månader öppnar sommarfönstret, vem ska ratta det?
Ja, precis. Nej, men där har de ju de har väl rekryteringsfirmer som de tar sig hjälp av, en i London, och så har de här ja, de har i alla fall de har flera som hjälps åt och letar en sportchef. De har varit på en del alternativ. Bland annat så kom det nu här att Micke Dorsin är ett namn som de har snackat med tidigare. Djurgårdsspelaren har ju varit sportchef i Rosenborg med inte så bra vad heter det, resultat på de senaste tiden han var där. Men han har även jobbat som agent tidigare också, så att vi får väl se vad som händer där. Ett namn som jag har hört om att diskutera internt är Nikolaj Ladan som jobbar i Southampton, som tidigare var spelare i Gais och Degerfors. En ung kille som har den här kopplingen med Sports Republic och som är i Southampton nu. Där tror jag att han trivs väldigt bra i Southampton där den är nu. Men vad jag hört som i alla fall pratar om honom internt, och det är kanske inte så konstigt just med kopplingen där och att han är väldigt ung, och att de ska ha in typ 2 personer som ska liksom köra det här då tillsammans med Hampus Frisén. Så att vi får se vad som händer. Vi får återkomma när han är mer konkret. Men det senaste jag hörde var att de diskuterade honom internt.
Nick undrar vad som händer i Djurgården i övrigt då, förutom det du just nämnde.
I Djurgården så har ju Malcolm Nilsson Särkvist lagt handskarna på hyllan. Det var ju lite tråkigt slut med alla skador och sådär för honom. Väldigt fin person, så att trist att han fick avsluta. Han hade väldigt bra målvakt också när han var som bäst, men fick ju tyvärr inte chansen att visa det så mycket.
Sen har vi en som redan utgår från att Billborn kommer på sparken här, och det är signaturen Blåvitt som skriver, blir det Stare en tredje gång nu eller?
Nej, det skulle förvåna. Det finns ju ganska många, men jag tror inte det hade varit fel i och för sig. Däremot så tror jag väl att det finns ganska många andra som säkert går före på listan. Du har en sån som Andreas Brännström, du har en sån som Alfred Johansson står utan jobb nu i Rosenborg när han fick sparken. Han hade varit ganska bra tror jag. Så att det finns väldigt bra tränarnamn ledigt. Och Stara har ju jobb såklart i Ludogorets. I alla fall ett tag till.
I varje fall. Sen har vi SC 1984 som undrar hur du ser på Billborns vara eller inte vara. Han tycker själv att man borde behålla honom.
Ja, det tycker jag också. Men sen får man ju se här då. Jag menar, det är ju, Rickard Norling brukar väl säga det, att det är väl 5 dåliga resultat i rad innan man får sparken. Och det börjar väl nå bristningsgränsen nu med tanke på hur det sett ut. Så att det blir väl avgörande matcherna här nu mot Hammarby. Och sen de kommande matcherna får väl avgöra. Men jag menar, skulle man fortsätta fortsätta förlora fram till sommaruppehållet så kommer han få gå, tror jag. Jag tror inte man kan hålla fast vid det för länge. Och jag menar, oavsett, jag har sett många ge kritik för Jesper Jansson, att vad han har sagt, liksom, att han inte skulle säga att han har förtroende för Billborn. Det måste han ju säga. Han måste ju backa upp tränaren i det här läget. Sen är det ju så i den här branschen att man har, de har ju, tränarna har ju förtroende tills man inte har det längre. Och då får man ju sparken oavsett vad en sportchef säger. Men jag menar, om en sportchef skulle börja vackla i det här och säga nej, men vi får se. Så funkar det inte. Då sänker man ju sin egen tränare. Man måste ju tro på det. Eller backa upp han i alla fall tills ja, det inte håller längre. Mm. De ska ha in också en ny fotbollschef här för övrigt, Jesper Jansson. De ska ha in en ny sportchef också. Och där har det ju kommit ut på fotbollskanalen. Karl-Johan Fransén, agent på AMA Sports, har de varit i kontakt med. Och Thomas Andersson Bårstam, som de har haft möte med på kanalkålen. Så att, ja, vi får se vad som händer där.
Mm. Li undrar vad som är senaste med Viktor Edvardsen.
Det är bara att de har haft ett möte. Just nu så går det ju inte med tanke på ekonomin, tror jag. Blåvitt måste ju sälja Roxon Yeboah eller ja, men Fenger har de ju trott att båda de två har varit så säljobjekt. Nu har det gått ganska dåligt både för Blåvitt och Roxon. Fenger har inte heller spelat så mycket. Så att det blir väl, och Noah Torf, inte Noah Torf heller, som har haft lite stolp ut där. Så vi får se här, men det är klart att det måste till försäljningar i sommar för IFK Göteborg, så är det.
Mm. Sen har vi fått en fråga från Jörgen på Instagram, för där kan man ju också ställa frågor. Och han skriver, jag skulle vilja veta hur det pratas om filmningar, maskningar och vuxna män som spelar skadade. Som åskådare, vissa matcher framkallar åderbråck. Det kan verka gynna fotbollsintresset eller vården. Oj, han tar det brett här.
Nej, precis. Nej, men alltså det är ju, tyvärr är det ju så att ja, vi har ju sett det rätt mycket i Allsvenskan också. Dels maskningar från målvakter, och det har varit en del ja, men spelare som lägger sig ner och som kanske inte har så ont. Det är dels som man vill vinna taktiska fördelar och så där. Det är bara att köpa en del av spelet. Sen ligger det på domarna att ta tag i det. Dels sätta att de ser till att målvakterna liksom sätter igång spelet fort. Att man liksom varnar för liksom uppenbara regelbrott och så där. Så att det är mer en domarfråga det där. Men, och det är klart att det snackas ju om det här. Framförallt hör man ju och ser det när man är på läktarna. Alltså, motståndarna och supportrarna blir vansinniga för minsta lilla. Så att, nej, men det är klart, det är domarna som ska ta tag i det där. Sen är det såklart, man kan tycka att spelarna också har ett ansvar. Det har de, men samtidigt är de så inne i matchen och de gör allt för att vinna. Och kan man vinna någon taktisk fördel i ett derby som gör att man vinner till slut, så tar man ju det. Det kan man på något vis förstå.
Mm. Vi tar en fråga från Frankie som undrar vad som är senaste kring Sirius.
Sirius är ju att det finns ju en del intresse kring både Robbie Jour, det finns intresse kring Bjärkebo, däremot så, och det finns även en intresse kring Marcus Lindberg. Däremot så kommer ju de knappast kunna låta alla lämna. Max en eller max två har jag hört. Så att jag tror inte det kommer bli några stora. Eller kommer bli kanske en stor försäljning från Sirius, men kanske inte så mycket mer. De vill behålla laget nu när de ser att de är med. De behöver inte, är desperata efter att få in pengar. De har ganska bra kassa. Så att, ja. Det blir spännande för det. Jag tror kanske framförallt det är Robbie Jour där som är närmast att säljas.
Mm. Sen har vi Tobbe Krut 060. Hört något om vilka klubbar som varit på plats och scoutat Gideon i Degerfors?
Nej, det har jag faktiskt inte hört. Men jag vet ju att han är väldigt uppskattad. Och det är en del klubbar från Danmark som har bra koll på honom. Jag pratar med några här som vet att han är intressant. Så ja, vi får se. Degerfors har gjort det väldigt bra. De förlängde också med Goitom här för ett tag sedan. Och ja, det är spännande.
Mm. Sen har vi Macke V som skriver, Viktor Sandberg är på allsvenska toppklubbars radar. Vad kan ÖSK få?
Ja, precis. Det var ju Nerikes Allahanna som skrev det här om att han slutscoutades av allsvenska toppklubbar. Och där är det ju också, det är de där unga spelarna som Örebro behöver sälja. De får nog vara glada om de får, ja, 5-10 miljoner för honom. Örebro är ju inte ett läge där man kan sitta i förarsätet i förhandlingarna heller. Så att, Ja, det blir spännande att se vad som händer där. Och de har gått börjat superettan väldigt bra om man jämför med hur det var i fjol. Så fortsätter Norling att få ordning på det här. Nu möter de Brage, tror jag, här redan ikväll. Eller om det, tror jag. Så att, ja, det blir spännande att se om de kan fortsätta. Det är imponerande med tanke på hur det såg ut förra året.
Mm. Geist då, vad hände där?
Där har de precis förlängt med Fagerjord. Han förlänger upp i GP. Viktig förlängning för dem. Mittfältare som har betytt väldigt mycket. Så att ja, bra förlängning för Geist.
Mm. Tom undrar hur du tror att topp 4 kommer sluta i årets allsvenskan.
Ja, det är helt omöjligt att tippa. Men... jag tror fortfarande då, alltså jag tippade ju att Malmö skulle vinna, det tror jag väl inte längre. Jag tror att Hammarby, Sirius, Djurgården och så tror jag, jag får säga Malmö kommer fyra ändå då.
Mm. Hör du någonting om Elfsborg, vad som händer i Borås?
Ja, men där skrev jag förra veckan att de har erbjudit Marcus Rodén ett kontaktförslag. De vill ta hem honom äntligen, då får man säga. Det har ryktats om honom nästan varje fönster. Så att Rodén på väg att bli hemvändarvärvning. De har ju erbjudit honom en förlängning också på Cypern. Larnaca. Men som jag fattar som så låg Elfsborg lite i förarsätet där.
Mm. Maja Uppsala undrar varför stängs aldrig domarna av? Vi har sett flera horribla felaktiga domslut med inga konsekvenser. Ja, vad säger du?
Ja, vill ha lite NHL-feeling där. Det vill att domarna kan stängas av och sådär. Nej, men de får ju väl ta en paus ibland. Eller ta en paus. De får åka och döma i superettan istället. Så det finns ju. Den chansen finns ju. Så att det är väl... Ja, man kanske inte säger att det är avstängningar. Men det är i alla fall att man får stå över matcher och döma i superettan. Så att det är väl straff nog i så fall.
Folk att coola ner sig lite. Ja. Men du, innan vi stänger igen då, är det någonting som du vill tillägga?
Nej, men det är väl lite grann på vad heter det, övrigt fronten då. Det dök upp här i Norge att Michael Thomasen och Karl Marius Askum är på väg, men de är i alla fall på Rosenborgs radar. De ska dock vara lite längre ner. Det är Gauta Hellstrup som är favorit utav det. Men det hade varit intressant att se Michael Thomasen i Rosenborg. Det hade kunnat bli åka av för dem i Trondheim. Kanske där i Trondheim. Kanske där de behöver nu när de ska väcka dem till liv. Thomasen var ju bra på att göra det i AIK när han kom direkt i alla fall.
Mm. Ja, ska vi stänga igen och ta helg och
njuta
av omgång 7 och sen så nästa helg får vi väl ta lite ledigt på fredagen. Då ska vi fira Jesus eller vad är det man gör?
Ja, det är väl precis. Det är väl det, va?
Det gör vi. Ja, tack för att ni har tittat och tack till er som har skrivit frågor.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.